Fråga filosofen är tillbaka. Idag om gränsen mellan kloka erfarenheter och skämmiga fördomar. Om livet i sig är meningslöst och om det går att tänka på ingenting. Filosofiska rummet. Lyssnarna frågar, filosoferna svarar. Och här finns filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Välkomna tillbaka.
Tack.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare med lite extra glans till alla er som har skickat in era funderingar till oss och som nu har landat i filosofernas knän. Det är femte gången som ni är med här och filosoferar runt frågor från lyssnarna. Ni tycker ju rätt så olika ibland. Är det typiskt filosofer att vilja säga emot och hitta sin egen vinkel?
Kanske inte att säga emot sådär, bara obstinat, hoppas jag. Men däremot att se många olika perspektiv. Och varje fråga har ju liksom alltid fler dimensioner än vad en människa kan tänka. Så i det så tycker jag att det finns liksom en rikedom i att man tycker olika.
Och finns det liksom en större drive bland filosofer att ägna sig åt detta?
Man brukar säga att det är oklart vad filosofi är för någonting. Och vi filosofer säger väl till och med att det är en filosofisk fråga vad filosofi är för någonting. Så vår oenighet i filosofi avspeglar sig till och med att vi har en väldigt olika syn på vad det är för ämne vi jobbar inom.
Lyra, du vill förstås ha en egen åsikt i den här.
Ja, man vill ju alltid skapa en dialektik i rummet. Målet är ju inte någon slags konsensusbeslut, utan målet är ju att belysa ett problem från så många perspektiv som möjligt.
Jag tycker det är underbart att ni alltid lyckas hitta en massa olika facetter på tillvarons knepigheter, sa jag det sagt också. Och då kör vi igång. Första frågan kommer från Lotta Johansson som undrar över skillnaden mellan erfarenheter och fördomar. Hon skriver att erfarenheter och fördomar kan utgöra skilda aspekter av samma förhållande. Samtidigt betraktas de i regel som väsensskilda. De förutfattade meningarna som klandervärda och de förvärvade insikterna som öppning för omdömesförmåga. Var går skiljelinjen mellan erfarenheter och fördomar? Är jag inskränkt eller omdömesgill när jag undviker ett grabbgäng men inte en grupp unga kvinnor? Lyra, vad är det för skillnad?
Ja, alltså fördomar är ju en form av förutfattade meningar, en sorts abstraherade omdömen kan man säga, som föregår situationer, och erfarenheter är upplevelser som ger oss empirisk kunskap. Så ur det perspektivet så är de ju snarare motsatser. Men jag tänker att den här frågan egentligen handlar om skillnaden mellan fördomar och kunskap, eller snarare om fördomar kan vara bärare av kunskap. Och fördomar fyller liksom i vår världsbild så att vi slipper tänka, skulle man kunna säga. Det känns som om vi redan vet, vi behöver inte undersöka om vi har rätt. Men människan behöver också det här redskapet, för vi är begränsade, vi är tankelata, vi har bråttom och så vidare. Så att undvika att agera utifrån fördomar är inte så himla lätt. Då riskerar man att stelna i någon slags fördom om att de fördomsfulla alltid har fel, så att man ska agera utifrån motsatsen, vilket också är ju naturligtvis bara en fördom. Men det finns ju vissa filosofer som är mer positivt inställda till fördomar. En av dem är till exempel den konservativa tänkaren Edmund Burke, som kallar fördomar för latent visdom. Någon slags samlad och nedärvd och intuitiv kunskap som samhället och tidigare generationer och så här har liksom lagt in i oss. Och Burke misstrodde ju det rationella tänkandets förmåga, och framförallt misstrodde han människors förmåga att vara rationella och hela tiden fatta rationella beslut. Så han menade att i ett samhälle där man lutar sig på de gemensamma samlade fördomarna så kan man skapa en större stabilitet.
Håller ni med om det? Då är fördomar någonting bra och stabiliserande. Precis. I samhället.
Men jag tror det verkligen. För mig var också Burke en sån där vändpunkt. Jag har ofta avfärdat uppfattningar med att det där är bara en fördom. Och sen när man får läsa en tänkare som sväljer dem helt och fullt och försvarar dem, så var det tankeväckande. Alltså jag tror du har helt rätt. Ja, vi kan inte leva utan fördomar. Men det kan finnas någon som är helt ogrundade, som är bara fördomar. Men vi kan också tänka oss att de har en viss stöd. Men än bara ett statistiskt stöd, så att säga. En viss grupp av människor, Gucci-kepsar till exempel, kanske är statistiskt förknippade med gängkriminalitet eller så. Och då är det bekvämt, om man ska profilera människor eller så, att luta sig mot den där statistiska kunskapen som man har. Då blir man ju mer träffsäker när man går ut och försöker haffa buset på stan. Men då är frågan om det ska tillåtas eller ej. Det här finns en väldigt komplicerad och intressant diskussion, tycker jag, om i vad mån samhället ska kunna luta sig mot fördomar när de beivrar kriminalitet, när de tittar på självdeklarationer. Eller, där finns ett intressant omvänt exempel, nämligen när det gäller deklarationer. Kvinnor över 50 eller 60 år eller vad det är, fifflar väldigt sällan med skatten. Så för skattemyndighetens del vore det mycket enklare om man bara lät bli att titta på dem där ens en gång. Men då vore det diskrimineringen i svensk lag. Varken ålder eller kön får ligga till grund för. Så att det kan verka i olika riktningar. Men hela den här frågan, får samhället använda sig av fördomar när man jagar buset?
Men är det fördomar om det finns en statistisk grund?
Ja, det är det fortfarande.
Är det kunskap?
Jo, det är klart det är fördomar, för att det handlar om relationen mellan det individuella och det generella. Mm. Bara för att den här individen bär en Gucci-keps så betyder ju inte det att den per definition är gängkriminell. Utan att det finns en statistisk sannolikhet, och ibland så är de där statistiska sannolikheterna väldigt, väldigt små. Även om det finns en koppling så kanske den är på 0,0 promille status. Liksom. Jag tänker att fördomar kan ibland ha en sån statistisk grund, ibland har det inte alls. Men sen växer det och får liksom sin egen aura och börjar liksom rulla runt som en sanning och som då faller ut i varje situation. Och jag tänker att erfarenhet kan ju slå över. Jag förstår den här frågan. Det kan ju slå över att jag hade en erfarenhet av en människa med Gucci-keps och den var dum. Och nu tänker jag att alla människor med Gucci-kepsar är dumma. Så att erfarenheter kan ju slå åt det hållet. Men om vi pratar om erfarenhet som också en kunskapsform, så är erfarenhet någonting man använder och sen ser på just den här specifika situationen. Om man gör det och använder sina erfarenheter för det, så hamnar man inte i fördomar, som jag tänker.
Men jag tänker att det här insisterandet på det partikulära och det specifika, som också är en sjuka som präglar den akademiska forskningen av idag, att man hela tiden ska välja så specifika och partikulära problem att man verkligen kan komma fram till en slutsats som då blir helt oanvändbar. Alltså, modet att tänka i generella termer är någonting som behövs i samhället idag. Att dra svepande slutsatser, det betyder inte att de inte är underbyggda. Man förstår att en generaliserande slutsats inte gäller alla partikulära fall, men den kan ändå vara viktig för att se hur man ska få ihop större frågor.
Och jag tycker att vi är lite dåliga på att stötta människor i den omdömesförmåga som krävs för att förhålla sig till unika situationer, till unika möten, till det liksom just specifika. För att jag tänker att människan har en ganska stor förmåga att sväva iväg i det generella, i det abstrakta och liksom bosätta sig där.
Som varför gör att de är det helt... att sväva iväg?
För att de tappar kontakten med att möta just den här varelsen just idag, just nu.
Men alltså,
och tappar den förmågan.
Om vi inte skulle generalisera våra insikter, då kan vi ju inte pröva liksom, när vi kommer till nästa fall.
Men jag säger inte att vi inte ska generalisera alls. Jag säger att vi ska bibehålla båda förmågorna.
Men jag tycker den intressanta sidan i den här frågan är just det där med enbart statistiskt understödda generaliseringar. Alltså det finns inget orsakssamband mellan Gucci-keps och kriminalitet, men det kanske finns ett statistiskt samband. Och då är ju en genuin normativ fråga om samhället ska kunna ha rätt att basera sig på sånt när de går in i områden och slår ner på vissa och låter andra löpa. Till och med när man dömer i rättsliga fall så skulle man få mer precision i domarna om man beaktar sån statistisk kunskap.
Men har du något svar på frågan då, Torbjörn?
Alltså jag har en kollega som kommer med en ganska skojig, tycker jag, förslag till lösning. Vi ska verkligen profilera till exempel på etnicitet i säkerhetskontrollerna på flygplatserna, om det finns någon sån statistisk grund för att göra det. Men när vi då hugger folk, då blir det sådana här falska positiva som råkar. Det finns alltså inget kausalt samband mellan den grund man tog dem på och att de då åkte i dit. Ja, när man då, när de då torskar i kontrollen, säger han då, Levi Spector heter han, då kan vi kompensera dem istället. Vi uppgraderar dem till första klass eller något sånt. Men då kan vi få båda nyttorna. Dels att vi får mer precision i och billigare och enklare, effektivare säkerhetskontroller. Men också kan vi be om ursäkt när vi satte någon i klistret som inte borde ha varit där.
Och med den förslaget till lösning så kommer man ju undan kanske lite grann av att man offrar individer på liksom statistikens altare.
Ja, det är poängen.
Men, jag förstår det. Men det som lever kvar och det problem som då kvarstår är ju att man börjar se grupper och vissa grupper som kanske är samhällshotande och att det också i sig kan odla det. Att då jag hör inte till det här samhället så jag kan lika gärna då inte vara det. Alltså det kan ju få en massa negativa konsekvenser, ja. Att börja tänka och börja organisera samhället utifrån etnicitet, som jag tänker att vi har ganska dåliga erfarenheter av.
Jag håller med om det tyvärr. Alltså det, egentligen är det med min ståndpunkt också, men man bör försöka testa den där andra ansatsen så långt det går i vart fall.
För att få lite ytterligare klarhet här så tänkte jag att vi skulle plocka upp Lotta Johanssons exempel, hennes fråga här. Är jag inskränkt eller omdömesgill när jag undviker ett grabbgäng men inte en grupp unga kvinnor?
Jag tänker att det är omdömesgillt så tillvida om man tittar på statistiken. Så är det så att ett gäng med grabbar är farligare än ett gäng med tjejer. Samtidigt så är väldigt många gäng av grabbar inte ett dugg farliga. Men jag tänker att det finns en annan aspekt som faktiskt hänger ihop med omdömesgilla, och det är i min värld lite tryggare om jag bara går lite runt här. Jag behöver kanske inte utsätta mig och tänka nu ska jag inte vara fördomsfull och så placera mig i situationer som jag tycker är riktigt jobbiga och som har en lite statistiskt högre osäkerhetsfaktor. Så här tänker jag faktiskt att det också spelar roll hur jag lever mitt liv och hur jag vill leva mitt liv.
Och blir jag tryggare av att göda den rädslan,
ja,
också,
exakt,
kan man ju fråga sig.
Precis.
Jag tycker street smart är väl ett ord för det där. Liksom.
Men om jag bara återvänder, vi knyter ihop säcken här då. Var går skiljelinjen mellan erfarenheter och fördomar? Då tänker jag att det är generaliseringen som är... är det det som är skiljelinjen? Och sen så kan man använda sig av detta på ett omdömesgillt sätt.
Men det är också att fördomarna föregriper erfarenheterna. Alltså de är förutfattade meningar. Slutsatser man drar av samlade erfarenheter kan ju snarare kallas för insikter.
Och det här med generalisering är inte riktigt träffande heller, för det är klart det är en generalisering, men den kan ju antingen vara en korrekt generalisering så att alla av den här sorten beter sig på det viset, men det normala med fördomarna är att den just är statistisk, bara att det inte finns något orsakssamband.
Vi lämnar den frågan där. I Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Nästa fråga handlar om livets mening och kommer från Jan-Olof Harratt. Den danska filosofen Søren Kierkegaard lär ha sagt något i stil med: livet i sig är ganska meningslöst, det gäller att söka och fylla det med någonting man tycker om. Stämmer det? Tack på förhand. Jonna, vad säger du?
Ja, det här är en rolig fråga och jag tänkte att vi faktiskt börjar med Kierkegaard, att det är det han frågar. Menar Kierkegaard att livet är meningslöst? Och då måste vi konstatera att nej, det gör han ju inte. Det finns massa citat i Kierkegaards böcker där det liksom står så. Men Kierkegaard jobbar ju med pseudonymer och med väldigt många olika perspektiv, och det är liksom inte hans slutliga ståndpunkt att livet är meningslöst, punkt liksom. Men det han kritiserar och som ju lite grann lägger grunden för hela den existensfilosofiska tradition som han är i början av, det är ju att livet inte har vad vi skulle kunna kalla liksom en yttre mening. Det finns inte till exempel en gud som har satt mig här för att slåss mot devianter eller för att slåss mot Torbjörn Tännsjö. Utan livets mening är någonting som vi skapar. Att livet, och här drar jag det kanske ett steg längre än från Kierkegaard, att livet är ständigt meningsskapande. Och det gör ju just livet meningsfullt och inte meningslöst. Får jag säga något kort om de här tre stadierna som ändå är tre olika positioner som Kierkegaard nämner som tre olika förhållningssätt till mening. Där den första är estetiken, där meningen är njutningen och skönheten för liksom sin egen skull. Och det viktiga med det är att livet blir intressant. Man ska liksom, det är tråkigheten är fienden. Vi ska njuta av livet, det är meningen. Kierkegaard kritiserar den här positionen och säger att då gör man aldrig några verkliga val och man blir inte något autentiskt jag. Liksom. Den andra stadiet är etiken, där meningen är att följa sina principer eller att följa universella moraliska principer, och där frågan är rätt eller fel. Och att lyda plikten är det som befriar oss ifrån ångesten, som är en så här drivkraft hos Kierkegaard för att ha mening i livet. Kierkegaard är en religiös tänkare, och den sista är det religiösa stadiet. Och där är meningen att vara del av det som är större än mig. Min rationalitet räcker inte för att liksom överblicka allt det här. Och därför pratar han om liksom att jag måste hoppa in i tron, och för honom så är det kristendomen och så. Men här hamnar liksom, finns det många som har konstaterat, och Kierkegaard också, att det intressanta och det goda hamnar på något sätt i rätt perspektiv. Och jag måste göra mina val som del av det här som jag ändå inte kan ta fullständig kunskapskontroll över. Så att jag tänker att Kierkegaard meningsskapande sker inom en liksom serie av paradoxer. Vi måste ha de här paradoxerna som liksom är ständigt verkande i oss och stå inför dem. Vi är både ändliga och kan relatera till det oändliga. Och jag där någonstans liksom föds hela tiden mening. Och jag tror att det är ganska mycket i det här som jag tänker är relevant för oss än idag. Även om vi inte behöver följa honom på varje punkt.
Mm. Men om vi plockar upp den där frågeställningen då, om livet i sig är ganska meningslöst. Vad säger ni om det?
Ja, men om vi stannar vid Kierkegaard i relation till den frågan. Han brukar ju räknas in bland existentialisterna. Och när vi säger existentialisterna så tänker vi oftast på de franska existentialisterna som Sartre och Simone de Beauvoir och sådär. Och de menar ju på något sätt att det är liksom våra handlingar som skapar meningen med våra liv, precis som Kierkegaard gör på ett sätt. Men de är väldigt fokuserade på de inre överläggningarna och liksom de personliga besluten. Och, så här. Och det högsta för Kierkegaard, precis som Jonna var inne på, är ju liksom, om han pratar vid något tillfälle om det osägbara som en mumlande bäck i bakgrunden som man inte hör om man är för upptagen med sig själv och sina egna tankar. Att man måste stanna upp och liksom hörsamma i någon mening, en extern mening. Och det där är jag en väldigt stark anhängare av också, att man har ansvar för meningen i sitt liv, men att tro att man kan komma fram till det som skapar den meningen på egen hand, det tror jag är för tidigt.
Hur hittar man den meningen då?
Du stannar upp och lyssnar på bäckens mummel av det osägbara.
Jag gillar den vändningen, för att det just handlar om lyssnande. Mm. Att mening är inte här ett, så här ett uppdrag, ett projekt. Nu ska jag skapa mening i mitt liv. Utan det handlar snarare om att kanske luta sig lite tillbaka och låta det så här träda fram. Men vad är viktigt? För sanningen är den att vi kan inte leva som människor om vi inte har en riktning. Och jag tänker att riktning och mening är synonymer för mig, eller det hör till samma sjok. Och om jag bara stillar mig lite, så men vad är faktiskt viktigt?
Ja, efter har dessa föredrag mening? Så bara till den där enkla frågan om alltså den här existensfilosofi, den är egentligen, går också vidare i varje form av moralisk nihilism egentligen, att det finns ingen moralisk verklighet på det sättet, utan du kan skapa värderingar, du kan skapa projekt och du kan vara mer eller mindre genuin, du kan vara mer eller mindre lycklig och så vidare. Jag tycker det är viktigt att vara lycklig av de där olika alternativen. Men den grundläggande frågan är ju helt enkelt om livet har mening i den där betydelsen av någon sorts objektiv mening. Vissa tycks anse att religionen fungerar där, men det, jag menar att den inte gör det. Utan vad som behövs är någon sorts moralisk verklighet att förhålla sig till. Och där tycker jag att existentialister och nihilister har en tendens att skylla över liksom radikaliteten i den position man har intagit. De borde uttrycka sig så att livet har ingen mening. De borde stå för det, tycker jag.
Fast jag tycker att du har missförstått den traditionen när du säger så här, du ska skapa mening, som om det vore just en isolerad individ som skapar mening.
Nej, det finns oändligt många varianter på det där, hur man skapar moral genom kontrakt och så vidare och genom förhandlingar. Men den grundläggande skillnaden tycker jag är det här, om det finns en moralisk verklighet att förhålla sig till eller ej. Och när man har svarat nej på den frågan så bör man, tycker jag, ta konsekvenserna av detta nej och framhålla mer radikaliteten i det man säger.
Och var kommer man då då?
Då är livet meningslöst.
Fast det är ju för att du nu bestämmer vad meningen ska komma ifrån. Att den bara kan komma ifrån liksom något yttre, inte ifrån någonting som vi skapar tillsammans, någonting som rör sig genom livet.
Man kan förstå andra saker.
Har ju du bestämt
vad som är. Man kan förstå andra saker med vad liv har mening. Men i den här djupa radikala frågan där existentialister och nihilister säger nej.
Jag tycker inte att det är den djupa radikala frågan.
Jag håller med dig i viss utsträckning, Torbjörn. Jag tycker att den existentialistiska positionen leder till en moralisk nihilism. Just för att individen blir den enda basis för det goda. Och individens liksom fabrikation av det goda. Men det är just därför jag tycker att det är missriktat att räkna Kierkegaard in bland existentialisterna. För honom handlar det liksom hela tiden om det radikalt andra som ska uppenbara sig, som man ska ta språnget ut i, det vill säga tron.
Och här tänker jag faktiskt att det är viktigt att skilja på existensfilosofin och existentialismen. För med existentialismen menar vi ofta just den här franska linjen. Men existensfilosofin är mycket bredare och innehåller tänkare som Karl Jaspers till exempel. Ja. Och liksom en ganska bred, inte minst tysk tradition. Det stör mig att det blir så här, antingen måste det finnas en yttre objektiv mening, eller så bara hittar vi på allting. Som om inte mening är det som hela tiden uppstår när liv uppstår. I livet, mellan oss. Och det är så på riktigt som någonting kan bli.
Men Jonna, det låter ju som att mening kommer så att säga, automatiskt med livet.
Ja.
Men
ja.
Man kan ju också känna att livet känns meningslöst. Ibland.
Och det handlar om att lära sig hantera den ångesten på rätt sätt, skulle Kierkegaard säga.
Så är det, men jag tänker också att om man verkligen känner att livet är meningslöst och hamnar i den djupaste ångest av att livet är meningslöst, då kommer man inte heller kunna leva särskilt länge. För då är det inte meningsfullt att äta. Då är det inte meningsfullt att andas. Och så jag tänker att det där är också lätt en tankefigur, eller att så här, livet känns lite meningslöst. Men om jag lyssnar på mig själv och lyssnar på mina relationer och lyssnar på sammanhangen, så tycker jag faktiskt inte det. Och om jag är så djupt fallen ner i depression och ångest, ja, men då kommer jag att ta livet av mig. Så livet alltså,
vi måste väl ändå skilja mellan om det känns meningsfullt och om livet är meningsfullt eller inte. Och det är klart att det känns väldigt tråkigt om man känner livet som meningslöst, men det här är ju en intellektuell fråga om det har mening eller ej.
Jag tänker att det är mycket mer än en intellektuell fråga. Det är en praktik. För att om jag inte tänker att livet har mening, så har jag ju inga motiv. Alltså, den abstraktionen att sitta och tänka på om livet är meningsfullt eller inte, som inte ser till hur jag faktiskt lever mitt liv. För i mitt liv så gör jag ständigt val. Och de är grundade i att jag har en meningsstruktur. Att jag tycker att vissa saker är viktiga.
Men den enkla frågan är väl fortfarande ändå inte hur vi tänker och så vidare, utan om det har mening eller ej.
Fast det är ju väldigt radikalt att säga att mening bara är en intellektuell fråga. Att känslor inte har någon mening.
Nej, frågan om livet har mening är en intellektuell fråga, skulle jag säga. Det är en fråga om en sanningsfråga. Sen om vilken attityd vi vill ha till livet och hur vi vill skapa oss liksom en anständig tillvaro. Och det är en helt annan fråga. Jag tycker det är något spännande i den här positionen som existentialister och moraliska nihilister som Mackie och andra intar. Att man verkligen förnekar att det finns en sån dimension hos verkligheten.
Och jag tänker att frågan om mening ligger mycket djupare, nämligen i hur vi kroppsligt rör oss, i våra praktiker, i vad det liksom är att vara människa, som är att vara en kroppslig varelse.
Men jag tycker den viktiga frågan här återigen är, har de rätt eller fel?
Ja, vad säger du?
Men jag tror att det finns en moralisk verklighet att förhålla sig till, och det ger mening åt livet.
Så att du tror du inte av uppfattningen att livet i sig inte har mening?
Att livet i sig har inte mening, men det finns mening. Det finns något objektivt att förhålla sig till. Och det kan man säga ger mening åt våra liv. Vi kan handla fel eller rätt. Och det är ett allvar i det här att leva på det sättet. Och tar man bort det där, så kan man ju istället köra med självhjälpstips och så vidare. Hur man ska vara nöjd och glad ändå.
Ja, det kunde ju låta som en ja eller nej-fråga på sätt och vis. Men vi tänker det. Har Jan-Olof Harratt fått ett svar. Ja, om Kierkegaards uppfattning om livet i sig är ganska meningslöst. Men om livet i sig är meningslöst. Jag tolkar svaret på frågan som...
Jag tror alla tycker nej.
Nej. Nej.
Ja. Ja. Ändå låter det som att vi är så oense.
Ja, för att jag tycker att ni tycker ja där att det är meningslöst.
Ja, vi provar en ny fråga då. I Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Samhället kan vara svårt att greppa. Det kan nog många känna igen sig i. Gunnar Örn från Svartsjö skriver följande. Under min livstid, jag är född 1945, anses den mänskliga intelligensen ha ökat linjärt. Samtidigt har den allmänna komplexiteten i samhället ökat snabbare. Om dessa antaganden stämmer ser jag en allvarlig fara för demokratin i världen. I allmänna val och folkomröstningar måste allt fler människor ta ställning till komplexa frågeställningar som de egentligen inte har förutsättningar att förstå. Hur ska vi hantera att människans intelligens inte verkar ha förmåga att förstå världens ökande komplexitet? Vad gör detta med demokratin? Torbjörn, vad svarar du?
Det är en, tycker jag, väldigt intressant fråga, och den knyter an till ett gammalt tema när det gäller demokrati förstås. Den här kritiken mot demokratin som baseras på att människor inte är bra nog för att kunna hantera det här verktyget. Det var ju Platons invändning. Men då kan man ju tänka på att Platon riktade sig mot en direkt form av demokrati. De former av demokrati vi har kvar i världen idag, det är några små hörn av världen som fortfarande kan sägas vara någon sorts fungerande liberala demokratier. De är ju indirekta former av demokrati, så att där finns ju en del av svaret på den elitistiska kritiken. Att vi behöver ju inte själva ta ställning i alla frågor. Vi utser representanter och det är de som får göra jobbet. Och det är de som på något vis vi ska ha gett ett mandat som överensstämmer med våra mera grundläggande värderingar. Vi behöver alltså inte sätta oss in i alla sakfrågor.
Men då gäller det att representanterna i sig då förstår ja, de här frågorna.
Ja, och nu, jag menar, den här frågan är ju mera specifik än den bara traditionella kritiken mot demokrati på elitistisk grund. Utan här hävdar den som frågar att det har skett en förändring. Dels är det bättre då att vår intelligens har ökat. Obestridligen har ju våra IQ gått upp liksom generation efter generation. Om det avspeglar någon högre form av intelligens eller ej, det är ju en kanske öppen fråga. Men det kanske inte i alla fall gått bakåt med oss på det sättet. Sen har vi den andra variabeln, den här komplexiteten i samhället. Alltså, det är alltid svårt att handskas med sådana uttryck, tycker jag, som att det har blivit mer komplext och så. Vi är i en brytningstid, säger man. Vad betyder det? Det blir mer komplicerat. Vad betyder det? Man måste ju räkna med avseende på någonting. Många saker blir ju enklare och andra blir svårhanterligare. Så att jag är inte övertygad om att verkligheten är mer komplex idag. Och min tro är också att vi har större kapacitet egentligen om vi lever i en välordnad demokrati, som den svenska fortfarande någorlunda är. Att vi kan också handskas med den information vi behöver, och det finns journalister som hjälper oss, och det finns ju överlägsna verktyg nu när vi ska söka svar på olika frågor. Så jag tror att vi är bättre utbildade idag också att hantera de problem som nationellt vi ställs inför. Min oro är snarast då att mänskligheten som sådan saknar politiska verktyg för att hantera stora globala hot och katastrofer som vilar, lurar liksom i bakgrunden, klimatproblemen, kärnvapenhotet, krigen överhuvudtaget i världen och så. Det finns ju ingen möjlighet för en svensk väljare att liksom komma i kontakt med lösningen på sådana frågor. Så där, jag ser det politiska systemet i en värld som kanske inte är mer komplex men som hänger ihop på ett mer brutalt sätt än tidigare. Där ser jag en svårighet. Men jag är nog ganska optimistisk ändå om förmågan för vanliga människor att i demokratiska former styra sig själva. Förutsatt att det är den här indirekta formen. För vi är inte beredda att gå ut på torget och avgöra varje fråga. Det skulle kräva för mycket tid och energi av oss. Men ett hyggligt fungerande representativt system. Jag tror att det kan hantera den typ av komplexitet, hur den nu ska beskrivas, som vi står inför.
Vad säger ni andra?
Men när jag hör den här frågan så tänker jag väldigt mycket på teknologi. Alltså när jag tänker på samhällets ökande komplexitet. Vi liksom lever ju med en teknologi idag som är byggd både hårdvara och mjukvara för att vi inte ska kunna förstå och ändra på på den. Alltså om man jämför med så här internets födelse, HTML-kodning och så vidare, där var all kod nästan tillgänglig för oss. Men sociala medier är ju kodade på ett sätt som ingen av oss kan förstå eller modifiera. Och om man kollar på Apple-produkter, deras hårdvara, alltså de fysiska produkterna, de är byggda för att man inte ska kunna reparera och modifiera dem själv. Så att det är liksom de multinationella teknologiska företagens makt över vårt sätt att interagera med varandra, dela information, kommunicera och förstå vår omvärld. Där har vi det verkliga hotet. Den komplexiteten i den teknologin överstiger vår egen kunnighet i att liksom bryta ner och modifiera de verktyg vi använder dagligen.
Torbjörn säger att då finns det ju experter kanske i alltså det demokratiska systemet.
Ja, men är det inte mer en maktfråga det där tycker jag? Att det är de där stora globala hoten som vi inte har kontroll över med våra politiska institutioner. Men som individ har jag väl hyggliga chanser att ta del av en valrörelse, att lägga min röst och så vidare på ett klokt och genomtänkt sätt.
Fast som all information du får är filtrerad till dig genom algoritmer som du inte kan modifiera, då är det väl en maktfråga som griper rakt in i demokratiproblemet.
Det håller jag med om, att vår samtid har liksom sin komplexitet. Men jag är inte helt säker på att det har varit så mycket enklare förr. Jag tänker att mänskligt liv alltid står inför olika typer av komplexiteter. Jag började tänka på en äldre animistisk kultur som till exempel lyssnar av hur floden mumlar. Och det kan ju vara enkla också, vad vi kanske skulle kalla biologiska observationer av hur ekosystemet rör sig och förändras. Och maten är på väg att ta slut här, och ska vi göra det där? Alltså som lever i ett enormt komplext sammanhang. En skog, en djungel, en savann. Och måste ta en massa beslut just i relation till saker vi inte vet. Alltså det är väldigt lätt att vi berättar historien som att ja, men nu är det så komplext och avancerat, och tidigare så var det liksom piece of cake på något sätt. Men däremot så tycker jag att lika fullt så är det viktigt att titta på vår tids komplexiteter som är kanske av en annan sort. Och där just den här typen av globala rörelser och där saker och ting hela tiden hänger ihop. Vad jag köper på ICA påverkar en familj i Vietnam. Och där vi saknar kontroll. Politiska... Jag håller med Torbjörn om att vi liksom saknar politiska verktyg för den globala skalan. Och vi saknar, och vi har liksom en kapitalistisk struktur som Lyra är inne på, som liksom äger teknologin, som filtrerar det. Det här är vår tids komplexiteter som vi behöver möta.
Skulle det hjälpa om vi blev mer intelligenta?
Jag är inte säker på att det är intelligens som är problemet här faktiskt i relation till komplexiteten. Utan det handlar nog mycket mer om maktfrågor i grund och botten. Och
inte, gatekeeping kring vissa former av kunskap också. Ja. Alltså att man kan skydda koden till exempel i olika program om man jämför med det öppna operativsystemet Linux som var stort ett tag till exempel. Där människor liksom kunde komma åt koden i själva operativsystemet på datorn och ändra det.
Men en sak är ju då att vi styr. Frågan gällde ju egentligen komplexiteten, men nu har vi kommit över den här frågan om att vi inte kan utbyta tankar på ett fritt sätt eftersom det styrs av mäktiga intressen och annat. Men det tror jag också är någonting som alltid har varit det predikament människor har varit i. Även om de bodde på en bruksort och hade liten möjlighet till kommunikation med andra delar av världen så var det också väderstyrd. Men man har ju alltid hittat sätt att komma över sådana, alltså med politisk organisering och kritiskt tänkande, och så har man kunnat hantera den typen av inskränkningar. Jag tror att det finns en tendens idag att svartmåla för mycket liksom, opinionsläget på det sättet att vi är helt i händerna på... Det är till och med en sorts konspirationsteorier om att det styrs av mäktiga intressen på något vis. Och det är ju så, men det finns också stora möjligheter till motkraft, tror jag. Så att man ska vara optimistisk om människans möjlighet att organisera sig politiskt, att tänka kritiskt, att ifrågasätta.
Vi vänder tillbaka till Gunnar Örns fråga igen då. Hur ska vi hantera att människans intelligens inte verkar ha förmåga att förstå världens ökande komplexitet? Lite frågetecken från ökande. För ökande har jag ju hört från er här. Och vad gör detta med demokratin? Kan man sy ihop
Vi klarar biffen, skulle jag
diskussionen.
Säga.
Ja, frågan kanske inte handlar om intelligens. Jag tror visst att vi är kapabla att tänka komplexa sammanhang och acceptera att vi aldrig kan se allt och ha all kunskap och ändå fatta omdömesgilla beslut. Men det är framförallt maktfrågorna som är det stora hotet.
Mm. Och jag tänker att det inte bara handlar om kunskap utan också någon form av hantverksskicklighet i förmågan att bygga och modifiera vår egen värld. Det är liksom ett demokratiskt underskott idag av aldrig tidigare skådade proportioner.
Då får det runda av den här frågan i Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck. Nu en fråga om ingenting. Hej, jag heter Ellen Bagge och är 15 år. Jag har funderat över en sak. Är det möjligt att tänka på ingenting? Min pappa lyckas inte ge något bra svar. Med vänlig hälsning, Ellen Bagge. Jonna, är det möjligt att tänka på ingenting?
Ja, men det här är ju en väldigt rolig fråga. Tack för den, Ellen. Jag uppfattar din fråga först och främst som att verkligen vår förmåga att tänka ingenting, att liksom är tomt i tankeapparaten, i huvudet. Och det finns ju en hel del praktiker som liksom jobbar för. Det är onekligen väldigt svårt. Men till exempel meditation kan ju handla om att tömma tankarna genom att fokusera på ett ord eller fokusera på ett ljus. Så det går inte att ersätta den här floden av tankar på en gång med tomhet. Men däremot går det att ersätta det med en sak och sen kanske därifrån gå till erfarenheten av ingenting. Men sen tycker jag att vi har andra praktiker av att tänka ingenting. Som vi liksom pratar om lite raljerande eller så där, att stirra tomt framför sig. En del pratar om det som att så här, kura skymning och sitta och bara följa. Och jag tänkte inte på någonting. Och det här är nog praktiker som jag inte är så där jättebra på. Men som jag förstår dem när jag hör folk berätta om det, så är det kanske just att låta tankarna finns där, men egentligen ett ganska meditativt tillstånd på det sättet att man bryr sig liksom inte riktigt om de där tankarna. De får liksom svepa förbi som moln på himlen. Och det är vad man säger i meditationspraktiker också, att fastna inte och börja lösa eller börja liksom aktivera tankarna, utan bara låt dem passera. Och det kanske är ett sätt att förhålla sig till ett tänkande om ingenting. Ingenting blir liksom riktigt viktigt där, utan det bara flyter i någon sorts ström av intryck och tankar. Men sen finns det ju de som också har tänkt väldigt mycket på intet. Och så skulle man också kunna förstå tanken. Är det möjligt att tematisera intet så till skillnad från varat? Och här finns det ju just Kierkegaard till exempel, som är en sån tänkare, eller Heidegger eller Sartre, som liksom skriver böcker som handlar om vår relation till intet. Men jag är inte så säker på att det är det Ellen är ute efter, för att då tematiserar man ju ingenting. Då tematiserar man intet och verkligen tänker på dess plats och så vidare.
Jag tyckte också det var en väldigt skojig fråga, och jag tycker man trivialiserar lite grann, man säger att det att tänka på ingenting skulle vara detsamma som att inte tänka på någonting, för det är ju uppenbart att man kan, om man sover till exempel eller om man är medvetslös eller så, utan hon är nog ute efter något skarpare där. Ofta brukar man se det som någon sorts missförstånd, språkligt missförstånd, det här som Heidegger och andra håller på med, att jag funderar, är det Peter som står där bakom den där skärmen, och så, du ser lite bättre och säger nej, det är ingen som står där. Om jag då tänker, ja Peter, vet, han är ju subjekt, han står där, men är det då någon ingen som står där eller ej? Ja, då har man missförstått själva språkliga funktionen av ordet ingen i satsen och så, för det, ingen kan inte uppträda som subjekt vad en Heidegger säger, och man har skojat med den här typen av filosofi. Så, men det är inte bara det att vi tänker på objekt och personer och så, vi kan också tänka påstående satser, och vi kan också se saker och ting, att jag kan se att det inte står någon bakom draperiet. Det är ju inget konstigt med den satsen egentligen. Och jag brukar gå och äta lunch med min mamma på Stuket på Södermalm under sista år. Och så om jag nu sätter mig på samma ställe där vi brukade sitta, och så tänker jag först på mamma. Nej, hon finns ju inte längre, hon sitter inte där. Så kan jag nog ganska lätt gå över till att också tänka, det sitter ingen här. den satsen är fullt begriplig. Och också lite existentialistiskt tragisk på ett sätt, va? Eller hur? Men tänker du inte på din mamma egentligen, kanske existentialisten säger, eller någon säger. Tänker du inte på hennes närvaro genom hennes nödvändiga frånvaro eller någonting sånt? Och nej, säger jag. Jag tänker inte längre på mamma. Nu tänker jag bara på att det sitter ingen här framför mig.
Menar du med det att man kan inte tänka på ingenting?
Är det det, ja, du vill alltså, säga det här är det närmaste jag skulle säga, att tänka på ingenting. Jag tänker att det inte är någon framför mig. Det är fullt begripligt och kan vara sorgligt och ha liksom en mening, en sån tanke.
Ja, alltså det finns ju en skillnad mellan att inte tänka och att inte tänka på någonting. De liksom meditationspraktiker som Jonna beskriver handlar ju om att försöka uppnå ett stadium där man inte tänker, det själva tänkandet försvinner och resten av tillvaron är det enda som finns kvar. Men om man tar det liksom kartesianska, jag tänker, alltså finns jag, så är det snarare att renodla tänkandet, plocka bort alla någonting från tänkandet så bara tänkandet är kvar som grund för att visa vad som existerar. Så att där finns det liksom två olika vägar att gå för att tänka på ingenting. Att antingen ta bort tänkandet eller ta bort någonting ur tänkandet, om ni förstår vad jag menar.
Undrar om du är lite på samma spår som Kierkegaard här. För Kierkegaard hade ju, började ju en hel bok egentligen i ett tankeexperiment, skulle man kanske kunna kalla det för. Där vi tänker oss en sinnlig erfarenhet där det bara är fullt av intryck. Jag ser det här, jag känner det här, jag hör det här, tankarna liksom svischar förbi. Det är på något sätt fullt av affirmationer. Och sen så infaller den här plötsliga ångesten, men också friheten, det skulle kunna vara på ett annat sätt. Det finns ett intet. Det är någonting här som inte är just nu, till exempel. Och den här förmågan att relatera till det som inte är just nu, tänker jag härstammar ifrån det enkla faktum att vi som levande varelser har ett minne. Och det som var här, som lite i Torbjörns exempel, att förut var mamma här, nu är mamma inte här. Det är också intressant att vissa djur och en del människor och en del barn just inte betyder liksom ingenting. Alltså vi kan också vi använder inte så otroligt mycket. Vi tänker hela tiden på det som inte är här och vi använder ordet inte liksom konstant. Men egentligen så är det ju ett helt hopplöst ord som liksom öppnar upp det där som inte är här och nu, men som öppnar världen på ett sätt.
Men är inte det liksom grunden i den här tanken att det är svårt att tänka ingenting?
Jo, jag tänker det. Men samtidigt som det fyller en så här helt grundläggande funktion i mänskligt tänkande, bland annat.
Men det består ju liksom också i tänkandes icke-identitet med sig själv. Alltså att tänkandet aldrig helt sammanfaller med tänkandet, utan vi alltid har ett metatänkande som tänker på själva tänkandet.
Och som vi sen kan kasta ut en ny reflektion över och få syn på, men de just, att de inte sammanfaller betyder just att det alltid finns nya tankar.
Mm. Vi kan alltid kasta ut en ny. Vi kan väl göra ett experiment helt enkelt. Att nu tänker vi på ingenting. Nu förutsätter vi oss att vi ska tänka på ingenting.
Jag tänker ju bara på ditt sätt att säga ordet ingenting.
Ja, jag lyckades inte heller.
Jag försöker nog ändå närma mig de här meditationspraktikerna. Mm. För jag tänker att det här faktiskt är en fråga om praktiker. Mm. Och om saker som finns i botten. Och inte bara teorier.
Jag tänker att det där ingenting, men jag ser ju någon svart rymd framför mig. Och så där, något som är helt tomt.
Och
men det duger
någonting.
Inte.
Det duger,
nej,
inte.
Det duger inte i det sammanhanget.
Svart är ju någonting.
Ja.
Nu har ju Ellen Bagge och hennes pappa fått rätt mycket att fundera på och tänka på.
Eller så gör de det inte.
Olika sätt att ta sig hand det här ingentinget. Men okej, tänk inte på något svart och tomt. För det är inte rätt. Det var sista frågan i den här omgången av Fråga filosofen i filosofiska rummet. Och tjänstgörande filosofer var Lyra Ekström Lindbäck, som också är författare, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, och Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Tack till er. Och än en gång, tack alla ni lyssnare som har gjort vår tillvaro mer spännande med era frågor. Fortsätt skicka in till Fråga Filosofen. Adressen är filosofiskarummet@sverigesradio.se. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Maria Stillberg, research Anton Åhlberg. Jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Hej på er!